Så, vi ska läsa från Lukas kapitel 1, vers 26. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne: "Gläd dig, du benådade, Herren är med dig." Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son, och Herren Gud ska genom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son, hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt." Maria sa: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Det här är en så här otroligt viktig text i Bibeln för väldigt många kristna. Och väldigt många olika kristna samfund har olika tolkning av den här texten. Och bygger väldigt mycket av sitt tänk på Maria och vem hon är liksom. Och hennes funktion. Så vi ska gå igenom den här texten och se vad texten säger sig självt. Den här ängeln Gabriel, har ni hört talas om han tidigare i Bibeln? Känner ni igen det? Vart finns han med? I en av profeternas bok. Kan ni gissa vilken? Vad hörde jag? Jep, Daniels bok. Han finns med i Daniels bok. Det var han som besökte Daniel och så hade de en samtal där. Så 500 år före han besöker Maria så var samma ängel alltså och besökte profeten Daniel. Gabriels namn. Jag gillar namn, ni vet. För de har ofta en betydelse till uppgiften de har. Gabriel, jag vet inte. Ja. Hans namn betyder mäktig man. Nu är ju en ängel, så att, det blir lite konstigt. Men man förstår, skulle man möta ängeln Gabriel så skulle man bli... man skulle inse att nu har jag någon mäktig framför mig. Jag tror att det är ett intryck man skulle få. Vet ni vad namnet Maria betyder? Det stämmer absolut inte in på henne. Det betyder trotsig. Och är det något Maria inte var så är det just trotsig. Hon var ju verkligen öppen för vad Gud gav henne för uppdrag. Det kan betyda, man är lite så här osäker på hennes namn. Det är svårt att tolka namnet. Men det kan också betyda älskad. Och det är väl i så fall lite mer rimligt. Hur som helst, Maria, hon var alltså en jungfru. Det betyder att hon var ogift. Hon hade inte haft sex. Hon hade inte haft någon relation med en man. Hon hade inte gift sig än. Hon var också trolovad med Josef. Och hon, de hade inte gift sig än. Och det israeliska så att säga, synsättet på det här med giftermål och trolovning och förlovning. Det var alltså att föräldrarna gjorde upp om att deras två barn då skulle gifta sig. Två föräldrapar liksom. Arrangerade helt enkelt ett äktenskap. Och så ingick de liksom. De bestämde att de här två ska gifta sig. Och mannens familj betalade en form av brudpris eller brudgåva. Som en summa pengar eller något sånt här för det här äktenskapet. Typ så. Och sen så kunde det dröja ett år innan man gifte sig. Och under den här tiden så betraktades man som gift. Men bortsett från det faktum att man inte levde tillsammans, hade liksom ingen sån relation med varandra. Men man var ansåg som det är vi två. Vi är liksom ett par. Vi är så att säga gifta, men har ännu inte liksom fullbordat äktenskapet så. Och det finns många som, även kristna, som ser på så att säga den här texten som en mytologisk text. Vi hörde ett uttalande om jungfrufödseln, att den anses vara en mytologisk term. Alltså att det inte har hänt på riktigt nödvändigtvis. Att det bara skrivs på det här sättet för att försöka förklara något annat. Liksom. Jag ifrågasätter det. Därför att om jungfrufödseln inte har hänt på riktigt, då har vi stora problem nämligen som kristna, skulle jag vilja påstå. Jag har 7 stycken motargument. Vill ni höra dem? Alltså att jungfrufödseln faktiskt måste stämma egentligen. Det första är att om jungfrufödseln inte stämmer, då stämmer inte Bibeln. Därför det står ju i Bibeln att det var en jungfrufödsel. Men då stämmer alltså inte Bibeln. För det andra, vem var då Jesus pappa? Det står ju tydligt i texten att det inte är Josef. Det måste alltså vara någon annan då. Vem då? För det tredje, är Jesus verkligen Gud? Om det här inte stämmer. Var alltså, det står ju i Johannes kapitel 1 att Jesus, att Gud föddes som människa. Men om Jesus blev till på ett helt vanligt sätt av 2 helt vanliga människor, kan då Jesus verkligen vara Gud inkarnerad som en människa? Frågetecken. För det fjärde, om jungfrufödseln inte stämmer, hur kan Jesus vara syndfri? Så att alla människor har syndat. Alla. Hur kan en syndig människa dö för mänsklighetens synder? För det femte, hur ser man på andra mirakler som det står om i Bibeln? Om det här inte kan hända, stämmer då de andra miraklerna? Kan Gud göra mirakler? Om man inte tror att Gud kan skapa liv i en kvinnas mage, kan man då tro att Jesus uppstod från de döda? För det sjätte, man får problem med trosbekännelserna. De är väldigt viktiga för väldigt många kristna. Man måste börja omtolka dess innehåll, eller så måste man ta bort dem. Eller ändra dem i alla fall. För det sjunde, man får en märklig relation till kyrkohistorien. Kan verkligen kyrkohistorien stämma? Man får märklig relation till övriga kristenheten. Så sammanfattningsvis, om man ifrågasätter jungfrufödseln, då får man indirekt problem med skriftens auktoritet, Marias trovärdighet, inkarnationen, försoningen, uppståndelsen, trosbekännelserna och kyrkohistorien. Det är inte lite vi snackar om här. Så jag anser att det är viktigt alltså att man faktiskt tror på det som står i Bibeln. Men om vi ska gå in på då det här med Jesus och det här miraklet. Alltså det som händer är ju, det är väldigt svårt att förklara, men det som händer är ju alltså att Jesus har ju, han har alltid existerat, det säger han om sig själv. Han har alltid existerat och helt plötsligt ska alltså han födas av en kvinna ner till jorden och bli en människa. Och det förstår vi att det här kan inte ske på ett vanligt sätt genom så att säga befruktning, om man får säga så. Utan det här är ju, han behöver komma till på ett övernaturligt sätt eftersom han redan finns. Och då går det till på det här sättet att det sker genom den heliga ande. Så Jesus existerar alltså i himlen med sin fader, men utan en mor. Och föddes in i den här världen genom sin mor, men utan en jordisk fader. Det är liksom hur Jesus kom hit. Sen är det också intressant tycker jag att Jesus väljer alltså, dels att han väljer Maria, men jag kommer till det senare, men också att han väljer Nasaret. Det här har han nämnt förut, men Nasaret var ju alltså en så att säga en föraktad stad uppe i norra Israel. Hade man varit lite strategisk, då hade man ju självklart valt Jerusalem att födas i. Liksom, den heliga staden. Men Jesus väljer alltså en föraktad stad uppe i norr, dit ingen ville. Och där befolkningen ansågs lite sådär också. Det här visar oss att Jesus har alltså inga problem med att identifiera sig med människor som anses vara föraktade. Jesus har inget problem med att anses vara från landet eller från förorten. Eller att, ni förstår vad jag menar, tänket. Han har inga problem med det. Vad kan vi lära oss av det? Vi ska aldrig anse oss själva för fina för att kunna identifiera oss själva med de som är lägst i samhället. Vi måste kunna vara med dem, ta hand om dem, bli en av dem på ett sätt. Det beror ju såklart på vad det handlar om för sammanhang. Men vi ska aldrig vara rädda för det. Vi ska aldrig bli så fina så att vi inte kan umgås med sådana som anses liksom lägre eller någonting sånt. Utan vi ska bli som en av dem. Visste ni det att än idag så kallas kristna i Mellanöstern för nazarener? Just för att Jesus kom från Nasaret. När jag var i Israel i 4 månader så jag var lite så paff, jag visste inte det innan liksom, men de kallade mig för nazaré. Ja, man är ju van att beskriva sig själv som kristen, men alla de där, de sa inte kristna, de sa nazarener. Det här fick vi ju en plågsam påminnelse om att det fortfarande är så i Mellanöstern. När en extremistisk terrororganisation intog staden Mosul för inte alls länge sedan, några veckor sedan. Och de få kristna som fanns kvar i staden, deras hus märkte de ut med en symbol för den arabiska bokstaven N för nazaren. Det finns nazarener i det här huset. Och det var liksom fly om du vill överleva liksom. Var budskapet till dem. Men i alla fall. Maria, om vi går in på henne nu också. Och funderar lite kring henne. Hon kallas i texten benådad. Och det här är ett intressant ord som andra kristna har funderat kring och tolkat som att hon är syndfri. Jag tolkar det på ett annat sätt. Man kan inte vara syndfri om man blir benådad. Det ligger i ordets natur. Blir du benådad så blir du benådad från någonting. Så för mig handlar det här om att Maria är en människa som alla andra. En ung tjej. I sina tonår ungefär. Oerfaren av livet. Men from verkar det som. Och det som är unikt med Maria. Det är inte hennes egen förträfflighet. Att hon är så bra. Det är inte det som gör att Gud väljer ut henne. Det som gör Maria unik. Det är hennes ringhet. Som när hon själv i texten efter det som vi läste. Hon prisar Gud för sin egen ringhet. Sin egen litenhet. Hon tackar Gud för det. Det är det som gör Maria unik. Och det är det. Alltså om man börjar prisa Maria för att hon var så förträfflig. Då riskerar man att skymma det faktum att hon blev använd av Gud för att hon var så liten. Och för att Gud gör någonting stort genom en liten människa. Så det vi ska minnas Maria för, det är att hon var en liten människa som accepterade Guds budskap. Och på det sättet så kan vi på samma sätt bli använda av Gud och vara som Maria. Vi är inte speciella i oss själva, men Gud kan använda oss. Och Guds stora verk kan få bli kanaliserade genom dig och mig om vi tar emot det uppdraget på det sätt som Maria gör. Jag tycker det är intressant också det här att bara lite kuriosa. Ängeln Gabriel, han säger så här: se, du ska bli havande och föda en son, du ska ge honom namnet Jesus. Och då citerar han profeten Jesaja. Men vet ni vad det står i Jesaja? Det är så ordagrant samma sak, förutom det är en skillnad. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Så allt är exakt samma sak. Han citerar ju Jesaja, men han byter namn till Jesus istället för Immanuel. Vad beror det på? Vad beror det på att när ängeln Gabriel säger det då till Maria, så byter han namn? Jag tror det beror på att Immanuel är inget namn som Jesus ska få, utan det är vad han är. Det är för att, som jag nämnt, namn i Bibeln betyder alltid någonting. De har en koppling till uppdraget man får. Och vad betyder Immanuel? Det betyder Gud med oss. Och vem är Jesus? Han är Gud med oss. Med oss, alltså mänskligheten. Han är Guds son som kom hit och blev som en av oss. Gud med oss. Det är vem Jesus är. Vad betyder hans namn Jesus? Det är också nämnt förut. Det är två olika ord på hebreiska. Jeho, det kommer från Guds namn Jahve. Och Shoa, som betyder frälsning. Så helt enkelt, Gud frälsaren. Jesus är Gud frälsaren. Om vi har Fadern, Sonen och Helige Ande. Den av oss som frälst oss, det är Sonen, det är Jesus. Yeshua, Gud frälsaren. Och sen säger också Gabriel, han ska bli stor och kallas den högstes son. Och här ser vi också några intressanta saker. Han ska bli stor. Och då frågar jag, kan man fråga folk så här i allmänhet. Vem är världens kändaste person genom alla tider? Jag tror många faktiskt skulle säga Jesus. Jag vet inte om det stämmer, men finns det någon person som är mer känd än Jesus genom historien? Alltså? Det skiftar ju liksom. Varje generation har några kändisar, men om vi tänker helheten. Finns det någon person som har varit så känd som Jesus under alla tider? Det är svårt att hitta någon. Finns det någon person som har byggt upp ett större rike än Jesus? Nu bara idag finns det 2 miljarder som kallar Jesus sin kung. 2 miljarder kristna över jorden. Finns det någon kejsare eller kung eller krigare som har lyckats skapa ett rike med 2 miljarder människor under sig? Det är svårt att hitta genom historien. Men det har Jesus gjort utan att kriga, utan att förslava någon, utan att döda någon. Har han fått 2 miljarder människor att böja sina knän och kalla honom för konung. Är inte det stort när vi tänker på det och jämför med andra liksom stora personer genom historien? Och sen också, Jesus ska kallas den högstes son. I Mellanöstern på den här tiden så var det vanligt att man kallade någon för ett uttryck och sen son. Och det betydde att man var så som det uttrycket. Vi har inte riktigt det på svenska. Det finns på engelska. Jag kan inte säga det för det blir svordomar då. Men så om man kallar någon för Guds son, då betyder det att du är lika med Gud. Du har hans egenskaper, du är som han. Du liksom är han. Det var så man tänket var. Och det är därför också när Jesus pratar med fariseerna så blir de ursinniga på honom. När han kallar Gud för sin fader. För då betyder det att Gud är hans, att han är Guds son. Eftersom Gud är hans fader. Och då identifierar han sig själv med Gud. På ett sätt som fariseerna ansåg vara hädelse. Sen kommer vi till nu då, Marias reaktion. Maria sa till ängeln, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ni kommer ihåg Zacharias lite tidigare i texten. Han fick också ett budskap från ängeln Gabriel. Men han ifrågasatte Gabriels trovärdighet. Hur ska det här, alltså, Kan jag verkligen lita på vad du säger? Maria gör inte det. Hon svarar Gabriel på ett annat sätt. Och det kan vi lära oss någonting av. Hon ifrågasätter inte om det här miraklet kan ske, utan hon frågar hur ska det här ske? Och den lilla skillnaden är viktig. Därför den visar att Maria tror på vad han säger. Hon tror på att Gud kan göra det här genom mig. Det här enorma som man aldrig hört talas om tidigare. Detta enorma mirakel som ska ske. Det kan Gud göra. Men hon frågade hur. Hur ska det gå till liksom? Och det är en skön attityd. Den kan vi ha också mot Gud. Tänk om Gud ger oss en vision. Lägger någonting på vårt hjärta här som församling. Det här ska vi göra. Då ska vi liksom tro på att Gud kan göra detta. Men vi ska också fråga, hur ska Gud göra detta? Hur ska vi göra? Vem ska göra vad och allt det här? Hur ska det gå till? Och sen avslutningsvis här nu. Hon får ett litet tecken på att det här faktiskt är sant. Hon ber inte om det. Lägg väl märke till det. Hon ber inte om ett tecken. Hon säger inte, jag vill ha ett bevis på att det här kommer ske. Hon säger inte så. Hon tror på vad Gabriel säger. Men hon får ändå ett tecken. Din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också föda en son. Man måste inte ha tecken. Men det är skönt om man får dem, eller hur? Och så säger hon de här berömda orden. Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Så borde vi säga allihopa när Gud kallar oss till någonting. Maria är en förebild. Hon accepterar ödmjukt den uppgift hon får. Trots att den övergår hennes förstånd. Hon förstår inte hur det ska kunna gå till. Men hon accepterar det. Tar emot uppdraget. Och liksom är villig att gå i det som Gud kallar henne till. Hon förstår inte alls hur det ska gå till. Det måste man inte. Hon tror på vad Gud har sagt. Det Gud säger i sitt ord. Hon tror på det. Hon tar sig an en uppgift hon får. Det är ett budskap som vi också behöver ta till oss. Lyssna på Guds ord till dig. Och gör det som Gud kallar dig till. Fråga gärna hur det ska gå till. Man ska liksom inte bara blint gå iväg i någon riktning utan att förstå någonting. Liksom. Men man får fråga hur Gud har tänkt genomföra detta. Det går bra. Men tro också på att han kan göra det. För som det står i texten, för Gud är ingenting omöjligt. Och det är samma Gud idag som för Maria. Han kan göra samma stora verk genom oss också.